Finland var länge bäst i världen på att vårda cancer, men frågan är om den cancervård man får i Finland längre kan anses vara bäst eller ens särskilt bra jämfört med andra länder. Yles granskande redaktion på MOT har visat att cancerpatienter i övriga nordiska länder lever längre än i Finland. Det här gäller flera av de vanliga cancerformerna. Har cancervården i Finland halkat efter? Det här ska vi diskutera i dagens Slaget. Jag har med mig onkologen, alltså cancerläkaren Jonathan Bergkulla. Välkommen.
Hej, tack för inbjudan.
Och så har jag också med mig Yles Minna Knus-Galan som har varit med och gjort MOTs granskning. Välkommen.
Tack.
Och så har jag med mig Stefan Törnqvist som har lång erfarenhet av cancervården i Finland ur en anhörigsperspektiv. Välkommen.
Tusen tack.
Och mitt namn är Erika Rönngård. Minna Knus-Galan, om vi börjar här, att vad har ni kommit fram till? Hur skiljer sig Finland från de övriga nordiska länderna?
Finland skiljer sig tydligt från de övriga nordiska länderna i flera olika cancertyper. Vi har alltså tittat på överlevnadsdata, det vill säga hur stor andel av patienterna är vid liv 5 år efter cancerdiagnosen. Det här är den statistiken man brukar använda för att utvärdera vården. Och vi hittar över 20 cancerformer för män och nästan lika många för kvinnor, där Finland är helt enkelt sämst i Norden. Den goda nyheten är att vi klarar oss bra i bröstcancer och prostatacancer, som ju är 2 vanliga cancerformer. Men sen, sämst i till exempel lungcancer, levercancer, leukemi, tjock- och entarmscancer för män, alla de här är också vanliga i Finland. Så det här var nog en jätteöverraskning, inte bara för oss journalister utan också för de erfarna cancerläkare och forskare som vi visar den här statistiken för.
Mm. Stefan Törnqvist, vad tänker du om det här med att Finland har varit bäst i världen men att vi nu verkar ha halkat efter?
Efter att ha sett på det här från sidan, det är ju min fru då som fick hjärncancer för 4,5 år sedan och hon dog då för 2 år sedan. Ingen kan ju garantera evigt liv åt någon, men det där, när man såg hur det gick till med hela den här liksom vårdprocessen, så måste jag ju säga att det är underbart att min fru åkte in till sjukhus med ambulans. Hon fick en sjukdomsattack, ett epileptiskt anfall, och det visade sig vara en tumör som skapade. För annars så när då, det är många som har berättat åt mig efteråt att jag har också haft cancer, och sen när man hör de här storyna så det är liksom väldigt svårt att komma igenom en hälsostation som man kommer in på en magnetröntgen eller någonting sånt. Först är det burana och det är alla möjliga förklaringar och grejer och sånt här. Så jag skulle säga rekommendationen för det första är det att vill man ha bra cancervård i Finland så ska man åka in med ambulans. Då får man raka vägen på operationsbordet.
Mm. Vad säger du, Jonathan Bergkulla, om den här rekommendationen och om resultaten i den här undersökningen?
Ja, om vi börjar med resultaten så finns det ändå klara siffror som berättar att vi är sämst i Norden i många cancerfall numera. Så vi har ju en del att jobba med förstås i vården då för att förbättra de här resultaten. Sen tror jag ändå det finns saker man kan göra för att förbättra resultaten. Det kanske vi går in på lite senare här i sändningen.
Mm, precis.
Sen är ju också det här förstås att det där komma in till specialistsjukvården då och få sin diagnos är ju förstås något som är väldigt viktigt att jobba då med primärvården så att patienterna då upptäcker sin cancer i tid. Det är ju väldigt viktigt. Det är kanske någonting som just det här med till exempel egen läkare och husläkare då som någonting kan hjälpa med. Det är ju mycket skriverier senaste tiden om det att det skulle vara viktigt att de organiserar primärvården mer mot det hållet, att man skulle ha sin egen läkare, vilket jag tror skulle kunna vara en ganska bra idé.
Mm, kanske då också ur cancervårdens synvinkel.
Absolut, ja, att det där att när man känner en patient, har ett vårdförhållande med patient, så är det ju lättare att se att när det sker en förändring eller när det kommer alarmerade symptom som kräver utredning.
Mm, just det. Jonathan Bergkulla, du jobbar ju på Vasa centralsjukhus numera, men du har ju också erfarenhet av att jobba med cancervård i Sverige. Vilka skillnader har du märkt mellan länderna?
När man ser på skillnader så är det sist och slutet inte jättestora skillnader. Vården är ganska lika i Sverige, åtminstone där jag jobbar och nu här jämfört med Vasa. Sen är det ju förstås så att Sverige har lite mera resurser, större budgetar, att mera pengar att jobba med. Så är det ju.
Minna Knusgalan, enligt en forskare i cancerekonomi från Sverige som ni intervjuade, så var Finland ungefär lika bra på cancervård som Sverige för ungefär 15 år sedan. Men sen har gapen mellan länderna ökat mycket. Vad har ni fått fram? Vad kan det bero på att Finland inte hänger med i utvecklingen? Handlar det om det här att det är mindre pengar i rörelse eller vad handlar det om?
No, det är säkert en del, en förklaring, men jag tror att Stefan sa, han har rätt i det, och många experter säger samma sak, att ett stort problem är att finska patienter får sin diagnos för sent, och då har cancern kanske då hunnit sprida sig. Och det här beror bland annat då på krisen inom bashälsovården. Det gör det svårt för många att få läkartid. Och här görs också mindre bilddiagnostiken i andra nordiska länder. Det har kommit fram i forskning kring lungcancervården och resultaten. Och det här kom också fram, vi fick alltså hundratals meddelanden och kommentarer av patienter och anhöriga som läste våra artiklar och såg vårt program. Och de pratar om den här samma problematiken. Och en annan orsak som kom fram i vår granskning är att det i Finland används betydligt mindre av de här moderna effektiva cancermedicinerna eller immunterapin än i andra europeiska länder.
För det handlar ju alltså om immuno-onkologiska läkemedel som fungerar på ett helt annat sätt än de här traditionella, till exempel cellgifterna. Kan du förklara lite närmare hur det här fungerar, Jonathan Bergkulla?
Jo. Det är ju behandlingar där man då aktiverar kroppens immunförsvar att känna igen de här cancercellerna. I vanliga fall så har ju kroppens immunförsvar som roll att försöka rensa bort de cancerceller som bildas. Men i vissa fall då misslyckas de, att de här cancercellerna som bildas lyckas undkomma immunförsvaret. Och med de här immunonkologiska behandlingarna så det där, försöker man då ta bort den här bromsen som de här cancercellerna har då på immunförsvaret, så att de ska kunna känna igen de här cancercellerna igen och då börja attackera dem.
Man jobbar liksom lite med kroppens eget system.
Ja, det är en väldigt, väldigt smart behandling att det där aktivera kroppen då, att bekämpa den här cancern själv.
Den här immunterapin som cancerbehandling är då ändå ganska ovanlig i Finland om man jämför med andra europeiska länder. Finland är faktiskt på tredje sista plats i Europa när det handlar om användning av just de här nya cancerläkemedlen. Varför är det så?
Det finns säkert inte bara en orsak till det. Vi är väl lite mer försiktiga att ta i bruk de här nya medicinerna. Sen kan det också till stor del, tror jag, också handla om just de här budgeterna då, att det är mediciner som går ur klinikens cancerbudget. Och det där, den är ju ändå begränsad. Att ska man då få de här budgeterna räcka till alla behandlingar som vi behöver ge, så blir det då att man kanske blir lite strängare då att kolla på den här nyttan man får av behandlingen i förhållande till priser än andra länder.
Precis. Stefan Törnqvist, du har ju bakgrund inom finansbranschen. När du hör de här tankarna om att priserna på de nya läkemedlen kan påverka hur många som får tillgång till dem, vad tänker du då?
Det finns någonting som heter kapitatiolaskenta på finska. Jag vet inte vad det heter på svenska. Men det är en sån här försäkringsterm som används, och det är liksom man slår ihop då sannolikheten för att man ska få sjukdomen botad eller förhindrad, vad det kostar, hur samhällsnyttig individen är, det vill säga hur gammal den är och så bortåt. Och det blir någon form av ekvation. Och blir det då ett positivt nuvärde av det här, så då sköter man den här patienten på riktigt. Och visar det sig då liksom att oddsen är dåliga och patienten är gammal, så säger man kanske åt den här människan att du har 3 månader kvar, det finns ingenting vi kan göra. Och jag har ju sagt åt alla de här som får höra att jag har 3 månader kvar, att om man har 1 000 euro på konto, så gå och be om en second opinion någonstans. För jag har till exempel en polare som fick höra så här, hade prostatacancer för 10 år sedan som hade spritt sig, och fick höra att han har 3 månader kvar. Han lever ännu idag, för han tog second opinion och fick privat vård. Det var ju dyrt för 1000, men det där, om man faller in i fel folla och får fel odds och fel sannolikhetskalkyl, det är helt finansmatematik det här, eller försäkringsmatematik, så kan man få det är liksom beskedet att det helt enkelt inte är värt att satsa på din vård. Trots att det skulle kunna finnas någon dyr metod någonstans som man skulle kunna få bra resultat med eventuellt.
Mm. Det är alltså så att den som har pengar kan köpa sig mer cancervård.
Så är det. Det går att göra, men att det blir ganska dyrt. Jag vet jag av egen erfarenhet och slutresultatet så kanske inte blir så bra i alla fall. Men det är mer mänskligt och tar lite längre tid. Sen på privata sidan ska man komma ihåg att det finns otroligt mycket svindlare och skojer, rent kvacksalveri som alla möjliga underliga terapier som kostar väldigt mycket och har inga resultat överhuvudtaget. Annat än man kanske mår psykiskt bättre.
Ja, man drar nytta av människors rädsla och oro helt enkelt.
Alldeles. På privata sidan så slutar man aldrig med behandlingar. Det är aldrig hopplöst för man tjänar på varje behandling. Det ska man komma ihåg som kund där. Man är ju inte patient, man är kund.
Mm. Vad säger du, Jonathan Bergkulla, när du hör om de här erfarenheterna från privata sidan?
Nu kan jag ta ställning till dem. Jag jobbar inte själv på privata sidan. Det vi ser är ju att det är ändå relativt vanligt att patienter tar en second opinion till den här privata sidan. Och i de allra flesta fall så det där har de inte så mycket på att anverka på våra behandlingar. Utan att vi ger behandlingar som är gängse behandlingar. Sen är det kanske inte riktigt så den här prioriteringen går till heller. Eller när det gäller de här behandlingarna. Vi kollar ju inte till exempel så mycket på ålder, utan det är allmän tillstånd som avgör när vi bedömer om en patient klarar av våra behandlingar eller inte, inte åldern i sig. Följt sjukdomar och sen då förstås vilka risker en eventuell behandling kan få. Att alla behandlingar har ju också biverkningar som kan vara allvarliga också.
Mm, så att det kan vara sådana saker som kommer i vägen. Men de här nya cancerläkemedlen har väl ändå gjort att cancervården har blivit dyrare för den offentliga vården i Finland?
Så är det absolut. För 15 år sedan kom det i snitt där kring 3-4 nya cancermediciner per år. Numera är det väl närmare 15 mediciner per år. Alla de här nya behandlingarna är dyra. Sen är det också inte bara att det kommer nya mediciner, utan att de här gamla medicinerna också får nya indikationer att de kan användas till fler cancerformer än tidigare, i fler fall än tidigare. Så i slutändan är det här ett bra problem också, att det sker en snabb och bra utveckling av våra mediciner. Men att det sätter förstås ekonomiska begränsningar också. Men att i grunden är det ett bra problem.
Mm. Och sen pratade vi lite redan om det här med problemet med att komma vidare från primärvården. Minna Knusgalan, ni ställde ju frågor till social- och hälsovårdsministeriet om det här. Vad svarar de?
Ja, jag kan först säga att social- och hälsovårdsminister själv, Ville Rydman, ville inte kommentera de här dåliga cancervårdsresultaten. Och det ligger ju på hans bord. Men ja, som du säger så två ministeriets chefer svarade på våra frågor per e-mail och de skrev att en orsak till den dåliga cancerstatistiken är just att det tar för lång tid att få läkartid inom primärvården och sen flyttar de nog över ansvaret ganska mycket på patienterna att leva hälsosammare och söker tidigare till vård, löd budskapet.
Mm. Men söker tidigare till vård, om det är svårt att få tid till läkare och man får tid till läkare och man inte kommer vidare efter det, så är det inte ett lite tomt råd?
Ja, det där regeringen pratar ju mycket nu om den här egenläkaresystemet, så det hoppas de att skulle lite hjälpa den här situationen, men jag tror att det behövs mycket mer radikalare saker än så.
Mm, har du tankar om vad de radikala sakerna skulle vara?
Det kanske inte är min sak att det där säga det. Men helt klart så är nog problemet det här. Ett problem är det med de här medicinerna. Och här talades det tidigare om resurser, men då måste vi komma ihåg att vi alltså att östeuropeiska länder använder mer immunterapi än vi. Vi är tredje sämst. Det är bara Slovakien och Lettland som ligger under Finland. Så det är inte bara så att de rikaste länderna ska använda immunterapi. Att nu handlar det ju liksom om, vad handlar det om? Attityder, försiktighet nämndes här. Vad? Det är någonting som borde liksom undersökas och faktiskt funderas på. Och ganska många onkologer som vi intervjuar efterlyser en liksom offentlig diskussion på politisk nivå om det här, att hurdan cancervård vill vi ha i Finland? Och om vi bestämmer oss för att vi då kanske ger sämre cancervård än andra europeiska länder, så då måste sägas högt. Vem vågar säga det inom politiken?
Mm. Stefan Törnqvist, vad säger du om en sån tanke att Finlands ledning kanske måste säga det, att tyvärr medborgare så är det så att vi erbjuder inte längre speciellt god cancervård. Vi har inte råd.
Nå, det må vara hur som helst. Det borde sägas ärligt i så fall. Det skulle vara väldigt intressant att veta riktigt på vilka grunder man inom hälsovården då liksom bestämmer vem som man väljer att satsa 100% på och vem som får sådant som kallas för det är liksom skenbar vård. Det vill säga man är 2 veckor i kö till blodprov, 2 veckor i kö till att träffa läkare, efter det 2 veckor i kö att träffa onkologen, efter det 2 veckor i kö att man skjuter på det 2 veckor hela tiden för att man inte ska vara officiellt i kö, men att det händer ingenting. Och i cancervård, så mycket vet jag om cancer, fast jag nu inte är medicinare, så tid är pengar. Det vill säga att allt ska ske. Ju förr man hittar cancern, desto bättre. Det ska åtgärdas omedelbart, det ska strålas på rätt tid, allt ska vara på rätt tid. För gör man det, väntar man för länge, så ger man en chans åt cancern att liksom föröka sig och förnya sig och allt möjligt. Det där kan onkologen Jonathan förklara bättre än jag, men tiden är viktig.
Absolut. Här kan man till exempel titta på hur de hade det i Danmark på 90-talet. De hade väldigt dåliga resultat i Danmark när det gäller cancer där på 90-talet. Politikerna och läkarna gick ihop och sa att det här är inte acceptabelt, vi måste göra någonting åt det här. Och så började de sätta upp såna här cancerplaner som de då kallade. Man satte upp sådana där snabbspår när man skulle försöka utreda när man hade alarmerande symptom. Att man satte också ledtider, att de här tiderna ska man försöka hålla då från att man har det här misstanke om cancer till att man utför diagnostiken, kommer till diagnos och sen att man börjar behandlingen. Och man såg att Danmarks cancerresultat blev klart bättre redan för de här nya dyra medicinerna kom också genom att man förbättrade de här processerna. Så det är också säkert någonting vi kan försöka jobba med också.
Mm, så det handlar alltså inte bara om det att vi måste öka budgeten för att köpa in nya läkemedel, utan det finns någonting som man skulle kunna göra som kanske skulle ge goda effekter för andra sjukdomar också.
Ja, det här är ju också någonting som de såg när det fungerar bra i Danmark då, så tog också Sverige in och Norge också var samma modell då, satte in de här samma det där i Sverige kallar man det för standardiserade vårdförlopp som man då har för många olika sjukdomar och många olika diagnoser. Att man har de här olika ledtiderna och det här. Att, åtminstone i början tror jag också att man hade som incitament i Sverige att där man klarar av att hålla de här tiderna då, så fick man också bättre pengar då. Att man fick mera pengar till sin budget om man klarar av att följa de här tiderna också.
Det kanske är något som många välfärdsområden skulle vara intresserade av i de här nuvarande strama ekonomiska tiderna. Att om man skulle lite styra upp i de här patientflödena så skulle man kunna få lite extra betalt.
Ja, det kan ju vara.
Känner du i en ganska absurd situation att de olika områden ger olika vård? Och när vi har tittat just på de här immunonkologiska medicinerna, så det ges inte lika mycket i olika områden. Att det är ganska mycket upp till de enskilda läkarna. Och det har de också kritiserat, att de önskar sig nationella linjer för den här vården.
Absolut. Om du tittar på till exempel Sverige där jag var och jobbade, så har man ju såna här nationella vårdprogram då, som det heter, som är öppen för allmänheten också, att allmänheten kan gå in och läsa att hur borde den här vården gå i mitt fall, vilka mediciner borde jag få, och då har man det där i de här vårdprogrammen då skrivit in de här rekommenderade behandlingarna och då förväntas man få det på alla ställen enligt de här vårdprogrammen och det där och då är det förstås viktigt att läkaren också följer de här vårdprogrammen och inte det där köra massa solo, men att jag tyckte det fungerar bra i Sverige.
Hur kan man helt enkelt se till att läkarna följer vårdprogrammet?
Det är ju lite annorlunda den här hur det är uppsatt också de här medicinerna i Sverige och vem som förhandlar om de här medicinerna och priserna och så vidare också. Så att det skulle väl också kräva att man skulle omorganisera kanske det här vården lite på det sättet.
Men först måste ju finnas ett vårdprogram, eller vad? Att följa.
Ja, absolut. Att vi har ju vissa vårdprogram som vi har också, till exempel melanom, som ändå har bra vårdprogram, och bröstcancer, prostatacancer, där vi har vårdprogram och de här vårdrekommendationerna som vi då borde följa. Mm. Som jag också tror vi de flesta fall vi följer också.
Och just med bröstcancer och prostatacancer är ju det som man har lyft fram, att där ser ju cancervården fortfarande bra ut i Finland, att där är vi på liksom god nivå jämfört med övriga Norden.
Ja, samma sak är det väl med melanom också, tror jag.
Så där, melanom klarar vi oss sämre.
Lite sämre, men inte så mycket sämre.
Men där kommer en indikation om att de här liksom programmen för hur man ska agera när man misstänker och hur man ska gå vidare, att de verkar ge resultat åtminstone när det gäller de här cancerformerna.
Ja.
Vad skulle det krävas att genomföra det här i Finland?
Det som skulle krävas är ju då att man det där skulle gå ihop då från alla distrikt och det där med olika representanter då, och göra de här vårdprogrammen helt enkelt. Det har ju lyckats i vissa sjukdomar, där det skulle säkert vara möjligt i fler också.
Så där är någonting att bita i framtiden. Men Jonathan Bergkulla, du pratade också nyss om det här med att förhandla om läkemedelspriser. För det är ju alltså inte ens nödvändigtvis så att alla länder betalar samma sak för samma läkemedel.
Det är ju så att de här priserna vi betalar är ju hemliga. Jag vet inte vad våra behandlingar kostar heller. Och det där i Sverige till exempel, så är det ju ganska högt upp i hierarkin man förhandlar om de här priserna. Medan man i Finland då kanske är lite mindre det här enheter som då också förhandlar om priserna. Så det kanske också är någonting man kan kolla på, om det finns någonting där att jobba med.
Det här är ju någonting vi stötte på, för vi försökte via informationsbegäran få ut de här priserna från välfärdsområdena, och de här liksom försäljningspriserna på doserna av immunonkologiska läkemedel är topphemliga. Så att till och med de som bestämmer vilka mediciner som tas in till sjukhusen går efter liksom ett pris som egentligen inte är det riktiga priset, utan efter det så förhandlar fem olika upphandlingsområden i Finland skilt med läkemedelsföretaget. Så det här är ett ganska absurt system, så att ett område vet inte vad det andra området betalar för samma mediciner.
Kan det rent av vara så att olika välfärdsområden i landet skulle betala olika priser för samma läkemedel?
Så är det. Så är det.
Men varför kan man inte göra det här på EU-nivå till exempel? Jag menar det.
Exakt. Då skulle man ha lite större muskler också med att förhandla med de här läkemedelsföretagen.
Ja, jag menar, cancern idag är ju, när du kommer in på Jonathans område, han kan det här miljoner gånger bättre än jag, men bröstcancer, det finns ju oändligt många, inte oändligt, men det finns jättemånga varianter idag när man känner så mycket mer om gener och allt möjligt. Så det finns alla möjliga mutationer och varianter av bröstcancer eller lungcancer eller sånt här. Och det gör att liksom medicinerna blir ganska snäva. En viss medicin tar på en viss variant av en viss cancer, och då blir det ganska små volymer som man har liksom inom ett sjukvårdsområde. Men skulle man göra det på EU-nivå, så blir det ganska stora volymer man inhandlar av en viss medicin som funkar i ett mycket snävt spektrum. Att jag förstår inte varför vi inte gör det här på EU-nivå.
Vill du
Jonathan? Det har jag inget bra svar på.
Men jag tycker att det låter som en bra idé. Eller ens att det görs att det är en enhet som förhandlar i Finland, inte fem olika upphandlingsområden.
Precis. Hur är det då med screeningen för cancer? För det har vi ju börjat genomföra när det gäller vissa cancerformer. Och för inte så länge sedan så hade ju Svenska Yle en nyhet om det här, att det är oroväckande många män som till exempel inte deltar i den här tarmcancerscreeningen när man får ett provtagningssätt hem. Vilka möjligheter skulle det finnas att liksom fånga upp kommande cancerfall? Ibland handlar det ju om att man fångar upp sånt som egentligen inte rent tekniskt ens är cancer i god tid genom att utöka screeningen.
Det är ju väldigt viktigt att man hittar en cancer så tidigt som möjligt förstås. Därför vi har screening då i vissa. Och det där, det är också någonting som man undersöker i andra cancerformer, om man tjänar på screening eller inte. Till exempel börjar vi nu en studie för lungcancerscreening också. ganska snart. Och sen är det förstås viktigt att de här befolkningen då går på de här screeningarna, de blir kallade. De här mammografierna och de här, de är ju väldigt vanligt ändå att folk går på, att det där är accepterat. De här tarmcancerscreen tycker jag ändå har kommit ganska bra igång också, att vi ser ändå mycket på våra, många fall som har blivit hittade i screeningen också, att jag tror ändå det har nytta också. Men att det fungerar förstås inte på alla cancerformer, men att på vissa så är det ju väldigt bra.
Mm. Vad krävs det för att det ska fungera för att förebygga vissa cancerformer?
Det är ju att det ska vara lättillgängligt förstås, så enkelt som möjligt för att folk ska gå på det. Då, att det tror jag är den största grejen för att få folk att gå på de här screeningarna, att det ska vara så enkelt som möjligt.
Mm, men det har inte någonting att göra med den här medicinska sidan, att viss typ av cancer är helt enkelt svår att plocka upp? Liksom.
Ja, alltså vissa cancer är ju svåra med det där utan att man gör någon större diagnostik då, som till exempel en kikröntgen eller sådär. Att man kan inte kika hela befolkningen på screening med det där kikröntgen hela tiden. Det kommer en massa strålning och så vidare också, andra saker som jag spelar in där.
Mm, så det är inte bara en kostnadsfråga?
Nej. Nej, utan det är ju det där inte praktiskt möjligt helt enkelt att göra för alla cancerar.
Mm. Sen tänkte jag att vi skulle prata lite om att social- och hälsovårdsministeriets chefer, som ju då svarar på MOTs frågor per e-post, underströk ju, som du sa, Minna Knus Galan, att finländarna har ansvar för att ta hand om sin egen hälsa, just det här att man ska söka vård i tid, men också att man ska försöka minska riskerna för att insjukna. Hur tycker ni att det här låter i era ögon, att patienterna själva ska fundera på hur de kan minska riskerna för att få cancer?
Nu vet jag inte vad de där hade tänkt när de svarade, men att det är förstås de här alla de här vanliga, att man ska röka mindre, dricka mindre alkohol och så vidare, kanske sånt de tänker på också till viss del, de här livsstilsfaktorerna.
Mm. Men Stefan Törnqvist, vad tänker du om det här som har följt med någons sjukdomstid, alltså den här tanken om att man ska själv påverka risken för att inte riskera att insjukna?
No, jag tycker ju att det är ganska självklart att man borde satsa på att få livskvalitet åt sig själv genom att röra på sig, inte röka, vara måttlig med alkohol, måttlig med mat, att man inte lagar sig, liksom äter för mycket och så äta mångsidigt och hälsosamt. Så jag tycker att det är ganska självklart att man det där borde ju tänka börja med att leva sunt. Men det oaktat hur sunt man än lever, så finns det en mängd människor i populationen som får cancer eller andra sjukdomar. Och som jag ser det, så är det ganska krångligt idag att komma till en hälsostation. Så kommer du in och säger jag har huvudvärk eller jag har ont någonstans. Så det brukar nog vara oftast att man åker hem med ett paket Burana och checkar det här, det blir nog bra av sig själv. Och så går tiden och så visar det sig också att det blir någonting värre. I samma rum som min fru, när hon blev opererad, så var det en dam då som hade, de tyckte att det var bara nog migrän hon hade, och till sist sa hon dubbelt och klarade inte av liksom att gå, och det visade sig att det var en godartad tumör, gudskelov. Men i alla fall så de bollade med henne i flera månader utan att ta en bild av skallen. Och det tycker jag, det är det som är det tokiga, att man borde, när man har, om man tar sig till en hälsostation, så borde de på något sätt kunna avgöra att ska man ta den här patienten på allvar eller inte.
Mm. Vad säger du, Jonathan Bergkulla, om svårigheterna att göra det avgörande?
Ja, det är ju inte alltid så lätt. Jag jobbar på det där primärvården själv också där i början av karriären. Att en stor del av de här patienterna som kommer har ju i slutändan ändå det där godartade förklaringar till sina. Och att då hitta de här som har de här allvarliga är inte alltid så lätt, att ibland kan det förstås bli fel, men att målet förstås är ju att det ska vara så lite av de här felen som möjligt. Sen är också kanske det är någonting som just det här att om patienten eller läkaren känner den här patienten också, att man har den här kontakten sen tidigare, att man då kanske har lättare att upptäcka också de här alarmsymptomen.
Mm, att det avviker från vad patienten normalt brukar berätta om.
Ja.
Mm. Så om vi ska sammanfatta den här diskussionen på önskelistan från dagens slaget, så har vi att läkemedel kanske kunde upphandlas mera på EU-nivå i framtiden och att Finland borde se över hur snabbt man får komma till en läkare inom primärhälsovården och vad som händer sen, att det skulle finnas de här fastslagna vårdstigarna för att man ska kunna komma vidare vid misstanke om att det eventuellt skulle kunna röra sig om cancer. Tack Minna Knus-Galan, journalist på Yles MOT-redaktion, för att du är med. Tack Stefan Törnqvist med lång erfarenhet av att vara anhörig till en cancerpatient. Och tack Jonathan Bergkulla, onkolog vid Österbottens välfärdsområde, för att du deltog. Och jag heter Erika Rönngård.